Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Precis, det är för jävligt.
Ja, nej, men det var
ju det är för jävligt. Det,
att inte vara där eller att du lurade mig?
Nej, men att inte vara där till att börja med ett nederlag. Ja. Det är den eviga kampen.
Det för att min första reaktion
alltså, Offtube är, det är kommentatorsgråts gift.
Ja. Men ni gjorde det bra, så pass bra att jag ändå som borde kunna betrakta som hyfsat luttrad gick på det då.
Ja, då, då gjorde vi förmodligen ett bra jobb. Ja,
exakt.
Men säg till när vi börjar snurra bara. Men, vi kan börja när ni vill, men vilken ända ni vill. Men jag kan säga att kommentera off-tube, det är för tv-tittaren ett helvete och ett gift för kommentatorerna. Mm. För att vad vi ska göra, det är för att berätta för er som tittar hemma på en sån här ofta stor tv-skärm som en 50-tummare eller något sånt. Mm. Och vi sitter och tittar på en alltså en dataskärm i princip. Va?
Det är svårt.
Att göra det på ett trovärdigt och begripligt sätt, ett engagerande sätt och inte låta som att du håller på och somnar och är förbannad bara. Det är ju jättesvårt.
Ja.
Det är jättesvårt. Ja. Så att då kan man ju göra det på olika sätt. Men nej, det är ett nederlag att inte vara på plats.
Ja.
Det är ett nederlag för den som har rättigheten att vi inte är på plats, tycker jag.
Mm.
Och det här är ju någonting som vi pratar om, vi kommentatorer, och i alla fall de som jag någon gång pratar tillsammans med. Och det är väl Lasse, kanske Granqvist och jag. Vi är dödligt överens om att det där ska man inte göra allt för många gånger.
Ja.
För själva grejen är när man pratar om sport, så handlar det om att vara där, att plocka upp den här energin. Nu var den så stark, man använde Windsor Park som ett exempel. Den var så stark, så den gick ju igenom alla dimensioner av tekniska filter.
Mm.
Så att då är det lättare. Men alltså, man måste ju vara på plats och känna pulsen, känna hjärtat slå i den här matchen hos de som är på plats och tittar. Alltså det är ju det som är hela grejen.
Men gjorde ni medvetet igår att säga att ni var där?
Nej, vi sa aldrig att vi var.
Nej, men att
i Belfast kokade. Jag sa aldrig att vi var på plats och här där vi är i Belfast. Alltså, refererade bara till de bilder som du såg.
Ja.
Jag skulle aldrig ljuga om det.
Nej, bra. Ja, okay.
Jag skulle aldrig säga att så här, och här är vi på plats i Belfast och nu är det en förbannat bra stämning. Det skulle vara att skicka en lögn till dig som tittar.
Ja, okej. Okay. Ja, men gjorde ni det fan ännu riktigt mycket bättre då att jag satt där och trodde att ni var på plats.
Antingen kör vi en clean start här eller så rullar vi från tidigare. Då får du åka och välja själv om du
vill. Ni får sitta
och
den hopplösa uppgiften att redigera det här så småningom.
Ja, vi redigerar ju inget.
Ingenting, vad skönt, vad bra, då är det bara
så,
köra.
Ja, exakt. Mm. Så vi säger varmt välkommen till Studio Allsvenska. Jag heter Marcus Birro. Sitter med Henrik Eriksson och framförallt idag så sitter vi med den mångfacetterade kommentatorn Åke Unger. Hur är läget?
Det är jättebra, det är jättebra. Kul att vara här.
Ja, tack så mycket att du ville komma hit, för du ställer ju inte upp så ofta.
Nej, jag har haft en vana eller ovana att inte vilja prata så mycket om mig själv eller fästa upp, eller prata om mig själv åt ett fel. Att fästa uppmärksamheten kring min person och däremot att prata om allsvenskan eller fotboll eller idrott eller livet eller politik eller musik, det kan jag göra jättegärna, men just kring min egen person är ganska intresserad av att uttrycka mig.
Får vi se hur nära vi kommer då?
Ja.
Vi kör på det vi alltid kör på gästerna, så vi börjar med en faktaruta, då börjar vi med ålder.
56 år.
Var bor du?
Jag bor i Skåne.
Ja, trevligt.
Ja, det är jättetrevligt i Skåne. Vi flyttade ner dit för 20 år sedan ungefär. Nu har vi faktiskt planer på att kanske flytta tillbaka delvis.
Okay.
Som lägga mer tid i Stockholm igen då.
Ja.
Men jag är uppvuxen på Södermalm i Stockholm. Jag saknar Söder, så jag bor alltid på Söder när jag är i Stockholm och jobbar. Så då bor jag på Söder, går omkring mina hem, Tamagator, där jag har vuxit upp och sprungit runt.
Ja. Mm. Härligt.
Är du melankoliskt lagd? Alltså du vet, kan du koppla in en rätt låt i lurarna och så går du runt och tänker tillbaka på...
Ja, men det kan jag göra, absolut. Absolut. Jag hade anledning att vara väldigt melankolisk och reflekterande häromdagen. Jag var på semester med min fru på Mallorca och hamnade i ett middagssällskap. Och en av mina ungdomsidoler står där och säger: "Hi, my name is Paul. Do you want a drink?" Och jag tittar upp och säger: "What? Paul Simon and The Clash finns..."
Nej,
framför mig.
Är det sant?
Och jag bara ramlade liksom, inte baklänges. Han var väldigt trevlig, det var en jättetrevlig middag.
Men vad fan, det här måste vi stanna vid lite nu. Varför går du på samma kalas som basisten i The Clash?
Det var två tyska kamrater som var på Mallorca samtidigt, och de bor hos en spansk kille som kände honom.
Han verkar trevlig.
Jättetrevlig, fantastiskt trevlig.
Shit alltså.
Vad var det för drink när han bjöd på?
Det var ett glas vitt vin.
Glas vitt vin.
Jag dricker inte starkare än så att det var perfekt timing och väl avvägt.
Vad pratar man om då, tänker jag, när man träffar en sån?
Ja, det kan man ju göra. Det blev väldigt mycket musikprat, men inget alls egentligen prat om the only band that matters. Ja. Så vi pratade om musik och vad finns de ilskna, arga rösterna idag. Det här var 12 personer tror jag som satt, och alla hade ju meningar om det här. Det finns så mycket musik idag. Är man för gammal för att hitta fram till den här, orientera sig fram till musiken som någonstans borde bubbla av ilska och borde bubbla av känslor, som det gjorde för mig själv när jag var i den åldern, runt 15, tonåringen. Och vi kommer fram till att det finns filter för oss någonstans, även om man är nyfiken fortfarande. Så att, ja. Nej, men det var så. Det var lite grann så.
Han har ju ett annat band också som han spelade i efter The Clash, med Habana 3 AM.
Ja, visst, absolut. Ja. Han har ju spelat nu med Blurs sångare i ett musikprojekt.
Just det, albumet.
Ja, precis.
Ja, The Clash för alla ungdomar. Jag måste ju höja rösten för er som inte har, om ni nu mot all jävla förmodan inte upptäckte The Clash. Mm. Upptäckte The Clash.
Ska jag säga då vad den ilskna musiken kanske finns då lite?
Är det hiphop eller?
Ja, men det är det väl någonstans i de svenska förorterna just nu. Så det finns det ju otroligt många unga, både killar och tjejer, talangfulla. Där ibland är det lite mer ilsket med tanke på läget. Men vi stannar inte där, utan vi hoppar vidare till familj.
Ja, jag har familj. Jag har fru och barn. Så att de... är glada. De bor också med mig i Skåne. Min son är ju nu 24 år, så att, eller vår son. Mm. Lotta jobbar på Sveriges Television i Malmö. Mm.
Och... är ni nära Ulf Lundelland?
Ja, vi bor hyggligt nära. Det tar nog en 20 minuter om vi skulle åka upp till honom.
Ja, då är det Österlen, för allting tar ju 20 minuter.
Ja, men allting är ju Österlen numera.
Ja. Älskar Österlen.
Vidgar Österlen, så det blir allt in till Malmö känns. Allt öster om Malmö är på något sätt Österlen.
Har du varit liksom i Skåne Tranås?
Absolut har jag. Ja. Absolut. Där finns det en väldigt bra krog. Där finns det en bra...
Jag var ju i somras.
Var du där?
Ja,
bra. Kul. Ja,
det Daniel Berlin.
Ja, det är svårt att få bo där. Vi ska dit i november och käka.
Riktig härlig upplevelse kommer ni på, kan jag garantera. Min tjejs pappa bor där.
Ja,
okay. Bil, kör någon?
Ja, jag kör bil. Jag kör en Audi. Kör jag. En Audi Q5 har jag faktiskt.
Är det viktigt för dig? Bil.
Bilar? Ja. Skulle det vara viktigt för mig, då skulle jag ju köra en något helt annat än en Q5. Audin, den går jättebra, den tar mig fram, den tar mig dit jag ska. Skulle jag välja bil utifrån om jag tyckte det var viktigt, så skulle jag absolut köpa en Karmangia eller en P1800 eller något sånt. Liksom.
Men jag kan tänka mig att det blir mycket tid på vägen.
Ja, det blir mycket tid på vägen. Därför köpte jag en bil som är bekväm och går bra och går alldeles för fort. Väldigt fort går den.
Är det också så att du slår på The Clash i bilen och sen så går det lite för fort? Så gör det ju ibland när man kör.
Nu har jag faktiskt, apropå The Clash, så har jag nog inte, alltså, det är klart att det är ett band som ligger mig varmt om hjärtat, men jag har nog mer lyssnat på Joe Strummers solo plattor efter som han gjorde efteråt, och kanske även Mick Jones plattor som han gjorde med
Big Oil och Dynamite.
Ja.
Ja, fin grupp.
Ja, jävligt bra.
Jones Drummond är Mescalitos.
Absolut. Ja. Ja, du, väldigt, väldigt bra. Det är synd att de splittrades, för jag tror att de hade kunnat göra tillsammans enorma plattor som hade tagit dem musikaliskt ut på en resa som vi hade suttit här och bara wow. Nu gjorde de bra resor respektive då, men ja. Så är det.
Joe Strummer som gick bort i ett sånt där dolt, icke-upptäckt hjärtfel julen 2002 tror jag.
Ja, det var det. Han var 50 år när han dog.
Han var så på soffan.
Så att det var 22 december. Så att jag satt i soffan, satte på text-tv, för det gjorde man fortfarande då. Satt på text-tv och såg punk-ikonen Joe Strummer är död. Jag satt och grät faktiskt i soffan. Det var så hårt tryck, hade betytt så mycket för mig. Så att nej, det var en hemsk stund, och jag kunde någonstans känna med alla dem i den tidigare generationen som satt och grät när John Lennon blev skjuten. Och där satt, jag menar, förbannade fjärrkontrollen i handen, och min fru kom ner och så frågade, vad är det, Åke, vad har hänt? Och så såg hon ju naturligtvis vad som hade hänt, och på att Joe hade gått iväg. Nej, jag blir fortfarande ledsen när jag tänker på det.
Mm. Det är samma, jag bodde i Italien då, jag är några år yngre, men jag reagerade på liknande sätt, och också kanske ännu starkare för mig, som ett rakt nedstigande led från The Clash via Imperiet, när Christian Falk.
Ja, det är samma så. Ja.
Då grät jag på en båt i Venedig, och när, för att det kommer så nära, och det betyder, har betytt så mycket för honom under så lång tid. Liksom.
Ja, jag vet att Christian var ju, när jag växte upp i Stockholm, så nu handlar det här mer om musik kanske än fotboll.
Ja, men det får du göra ibland.
Ja, det får du göra. Ja, härligt. Ja, kul. Då kan man glida lite grann så här i ämnena. Ja, vad skönt. Nej, men Christian spelade ju Imperiet som sagt tillsammans med goda vänner till mig, och en enorm människa utifrån det musikaliska perspektivet, vad han gav svensk musikscen, alltså jag tror att det kan man inte överskatta, alltså det är jättebra. Jag träffade honom någon månad eller ett halvår innan han dog på ett fik på Söder. Ja, är läskigt. Usch, man ska vara här och nu i livet.
Exakt.
Lön.
Ja, det är bra.
Är den bra eller är den bra?
Är det bra att ha?
Det är bra att ha lön.
Ja. Du vill inte säga allt enkelt.
Nej, jag kan säga så här att lön, pengar är, kan ju låta som en schablon och sådär, men nej, men lön är viktigt. Mm. Pengar är viktigt. Pengar skapar frihet för människor. Pengar skapar ett liv. Jag tycker Henok Goitom uttryckte det där jäkligt bra, alltså när han fick frågan om press att spela i AIK, vinna i cup, Europa Cup kval och Allsvenskan, leverera i topplag som AIK. Och han sa, press, det är att jobba 12 timmar om dagen och inte veta om man har mat på bordet när man kommer hem. Ändå, det är press liksom. Utifrån det, ja, lön är jättebra. Och jag har en bra lön.
Mm. Jag har en följdfråga på det. Vad lägger du pengar på då? Om du, man, så här, vad är, det är ju lite så här, vad är dina intressen typ? Ja. Vad lägger du pengar på?
Då lägger jag pengar på musik och resor. Resor som jag själv väljer och inte blir beordrad att göra. Då väljer jag det på det så. Jag lägger det på min familj, det tror jag. Min familj är viktig på det sättet, ja. Mm. Musik, ja.
Har du något ställe du återkommer till? Så här?
Berlin. Mm. Berlin åker jag till. För där var jag. Berlin och London står för min uppfostran, så att dit åker jag gärna.
Berlin, alltså den berlinska uppfostran. Det låter så att Torsten går på så här sunkiga bakgator.
Ja, men vi går nog på samma ställe,
ja,
tror jag.
Ja, okej.
Okay. Det tror jag. Okay. Det är lite lustigt, apropå Torsten, så var han gäst när jag jobbade på TV3 och vi hade hockey-VM i Sankt Petersburg. Ja. På Sankt Petersburg. Claes var med i året också. Ja. Claes tror jag gled in där lite senare. Han gjorde inte de här första matcherna. Han hade en tendens att göra de här sista avgörande, viktiga matcherna. Nej, jag gillar Claes, han är grym. Men då kom Tåström och då ville Pia Gulle som var chef att jag skulle ta hand om Tåström och hans kompis från Rågsved. Och de kom ju till vårt hotell. Vi bodde ju av säkerhetsskäl bodde vi på det värsta hotellet som fanns i Sankt Petersburg. Grand Hotel. Det satt någon obskyr kvinna där och spelade harpa på morgonen. Och hon satt kvar på kvällen också. Och där kom Tåström. Han sa efter 2 minuter. Nej, det här lirar inte, va? Det här går inte. Det här funkar inte. Jag vill bo någon annanstans. Och då var det så att våra TV3s tekniker, de fick inte plats på Grand Hotel, för där i princip ville alla som åkte till Sankt Petersburg det här året vara just där. Så då hade vi ett annat hotell till dem som heter Hotel Moskva, där det var typ bordellverksamhet på varje våning. Det satt en kille med Kalashnikov som naturligtvis blev mutad. Tjejerna var tvungna att pröjsa honom för att de skulle få komma in till rummen och så vidare. Det var ett jävla hallå där. Våra tekniker fick inte sova en stund. Då åkte vi dit istället och Tåsen bara, yeah, right, det här lirar. Jag gillar det, det var på något sätt
det. Jävla bra, fan vad glad man blir nu.
Det är ju största Tåström-fan. Så nu kommer du kunna leva på den här storyn ett tag.
Ja, fan får rysningar, bara tänker på det. Underbart.
Ja, kul.
Hur var han som person, Tåström?
Ja, men han är väl precis som han vill utge sig för att vara. Jag vill inte kommentera liksom, om han, jag känner inte honom, men han verkar vara en jävla bra prick. Jag kommer ihåg honom från punkdagarna liksom, back in the days, men inte nu.
Vi har frågan kontraktslängd på Simor. Går du på kontrakt? Eller?
Absolut, min kontrakt går ut nu vid nyår.
Okej,
okay.
Känner du inför det?
Ja, det är spännande liksom, vart det ska ta vägen efter nyår. Och det är så det fungerar i den här branschen liksom. Kontrakt går ut och så får man förlänga, eller så förlänger man inte. Och kanske vill de inte ha en kvar, och så är det så liksom.
Ska ni sitta eller vad liksom, har ni bestämt något sådär?
Ja, men jag har träffat dem. Jag har träffat dem vid ett par tillfällen.
Ja.
Så att vi har bra dialog. Jag känner de här killarna och tjejerna sedan länge. Så att det är inget konstigt. Så att det har bra dialog. Och sen så är ju naturligtvis, ja, det finns olika saker att överväga då.
Ja. Allsvenskan bland annat.
Ja, den försvinner.
Ni tappar ju den.
Ja, den försvinner ju nu från kanalen.
Ja, hur känns det, konstigt eller?
Ja, det känns ju jättekonstigt. Ja. Det känns ju framförallt märkligt med tanke på att det är killar och tjejer som har jobbat ihop under många år. Och som jag tror kommer att den skaran tror jag kommer splittras upp. Jag tror vissa kommer följa med rättigheten över till den nya kanalen då. Så det känns konstigt. Det känns konstigt. Det måste jag erkänna att det känns märkligt.
Men vad vill du göra?
Ha kul.
Det är jävligt bra.
När har du som roligast då på jobbet?
Ja, det är när jag är på plats. När jag sitter på plats i en arena med när man är ett gäng från kanalen som är tillsammans, som man jobbar upp en match och liksom, ja, det här gagget innan, det är roligt. Det är det som är roligt. Naturligtvis själva referatet sen, klon på kvällen eller, men just det här teamwork, att jobba som ett gäng, det är häftigt. Och att vara nära en rättighet eller en serie, en liga som Allsvenskan då, där vi får access till spelare och tränare på ett helt unikt sätt, gör ju att det är skitkul att jobba med den produkten, alltså, eller produkten låter jävla lilla, med den ligan. Det är häftigt.
Kan du fortfarande tänka så liksom, även om du har varit med så länge och jobbat så mycket, och så kan du ändå känna det, fan, det är liksom, jag kan bara, han är tvungen att stanna, för här kommer jag liksom. Alltså den yrkesmässiga delen av det, att det här är ett bra ställe att vara på och jobba med.
Men jag tror att det är viktigt när du jobbar med, och jag tror att det är viktigt oavsett vad du gör i livet, så måste du ha en pump som går. Va? Du måste ha ett hjärta som slår för en produkt. Om det är en skiva som du liksom ska lansera, eller om du ska sitta här och vi pratar tillsammans. Vi måste liksom försöka hitta en pulshöjare. Och gör du inte det, då ska du sluta kommentera. Då ska du sluta intervjua. Eller då ska du sluta jobba med det du jobbar med. Liksom, du måste någonstans, för livet är så kort. Det tar ju slut när du minst anar det. Så att det finns ju ingen anledning att hålla på med saker som du inte tycker är kul. Eller du inte får puls av. Bara för stålar.
Men många lever ju så.
Ja, men det är klart. Och jag har respekt för att många gör det av nödvändiga skäl. Att du måste göra det. Du måste jobba med saker för att du ska ha mat på bordet. Du har barn att försörja. Det har jag stor respekt för. Men jag tror att man ska ändå försöka vrida på de här grejerna. Vad var din dröm? Vad har du för dröm i livet? Är din dröm här och nu? Eller kan du se den komma om 10 år? Ja, det kan jag. Okej, du jobbar mot den drömmen. Men det måste finnas en puls. Gör inte det, så ska du sluta. Tommy Engstrand sa det till mig när jag började på Radiosporten. Han var otroligt generös mot mig och gav mig massor av tips och råd, och bland annat var det ett av de råden att ge dig själv möjligheten att brinna. När du inte brinner längre, då ska du lägga av. Då är du fake, då sitter du bara och kör en charad och försöker göra en kopia av det, av den Åke Unger som fanns när du brann. Så. Det blir väldigt djupt där, det är svårt att bli fel.
Nej,
djupt
är bra. Det är jättebra. Ja. Nej, för fan.
Tommy Engstam var grym, han är grym.
Ja. Vi har varit inne på det lite, men hur ser du på offentligheten?
Jag har inget behov av offentligheten.
Ja, men du är ju ändå det i någon mening. Liksom.
Är jag verkligen det?
Ja, det är du.
I alla fall inom sportoffentligheten, om man sträcker sig till det.
Men att inte ha en relation till offentligheten är också att jag är helt besatt av offentlighet. Jag tycker det är en otroligt skrämmande, läskig, fascinerande, fasansfull, ibland trevlig plats att vara på. Och jag har inte gått in på detaljer, man har tagit sig dit och man har straffat ut sig och en massa andra saker. Men att säga att man inte har ett förhållande till offentlighet, jag tror att på något sätt måste du ändå förhålla dig till att många människor tycker och tänker kring vad du gör och de vet vem du är och sådär. Har du tänkt så någon gång eller låter du bara hända?
Alltså, jag tänker inte på mig själv på det sättet. Jag ser inte mig själv som en... Självklart, jag är inte korkad. Jag förstår att jag är en offentlig person som försöker underhålla människors intresse kring sport. Men jag söker inte offentligheten. Jag vill inte vara i offentligheten. Jag gjorde ett medvetet val. Flyttade från Stockholm till landet. Vi bor på en gård utmed. Mina närmsta grannar är underbara människor som jag tror inte bryr sig ett dugg om jag kommentera sport eller om jag gör något annat, utan man bedöms utifrån hur man är som person, och det trivs jag med. Och det valet var medvetet att flytta från Stockholm och den lekstuga som finns här.
Ja, riktigt.
På gott och ont.
Ja, det är riktigt. Du inte sagt det bättre själv.
Men det är ändå intressant att du längtar lite tillbaka till söder och
stan. Ja, men det är det.
Är det pulsen då eller?
Nej, jag längtar tillbaka till mina kvarter. Där jag växte upp och där vi hade kul när vi var unga. Och det, jag har lite mer av det som jag längtar efter. Men jag vet att också att min fru längtar efter Stockholm helt enkelt. Stockholm är en fantastisk stad, en underbar stad. Men jag blir väldigt trött. Jag är 3-4 dagar här så vill jag hem till Skåne. Jag kommer aldrig släppa Skåne. Jag kommer alltid bo kvar i Skåne. Jag kommer alltid ha min gård. Jag tror att Ulf Lundell som bor på Österlen, han uttryckte det väldigt bra. Han sa faktiskt 3-4 dagar. Då sätter han sig i sin bil och bara kör bort från Stockholm till vilket pris som helst. Så kan jag också känna ibland. Jag kan resa mig upp och så bara drar jag. Liksom, nej, det är nog nu. Jag klarar inte längre här uppe. Just av att det finns i Stockholm finns alla möjligheter, men det finns så mycket också som ett tempo som jag inte, och en ytlighet som jag inte riktigt känner mig tillfreds med eller känner att jag kan riktigt köra med.
Starkaste karaktärsdrag?
Hos mig? Ja, det är lustigt. Det där är bra.
Den är svår.
Ja, den är svår. Den är svår. Den är jättesvår. Den är svår att... Generös är jag. Det kan jag säga att jag tycker om människor. Så jag har empati. Empatisk. Långsint. Men kärleksfull. Så är det.
Men inte så jävla illa honom.
Nej, verkligen inte. Vi slutar på det Kim Bergstrand sa till oss. Han sa också kärleksfull.
Ah, Kim. Ja, vad kul.
Det är intressant.
Ja, det är två.
Ja, man landar på olika ställen liksom. Ja. Det är därför den är med. Ångrar du något i din karriär?
Nej, jag ångrar aldrig någonting.
Bästa minne från en enskild match?
Ja, den är ju ännu svårare. Det finns ju så många matcher.
Vad kommer först då? Så bam, vad är det?
Som dyker upp.
Ja.
Um, Alltså jag är ju, det är klart att det är liksom, det är så många matcher, va? Det måste man. Men jag kan säga en sak som kommer upp som jag direkt, och som kanske larmar kring mitt yrke. Det var när jag kommenterade Sverige-Colombia och mannen med höbalen på huvudet var med. Valderrama sprang omkring där. Han gör mål på en frispark. Jag sitter och kommenterar bredvid de två colombianska kommentatorerna.
Vad är det för år vi pratar med?
Ja, vi får backa rätt många år. Ja. Det är på Råsunda, okay. Bara där. Så att vi får gå förbi Friends. Mm. Och
90-tal någon gång.
Valderrama gör mål, va, på en frispark. Och de börjar om. Den ena kommentatorn börjar gå. Och när han är färdig med sitt gol, då står den andra killen bredvid och liksom spanar. Har han luft kvar i lungorna? Hur länge orkar han? Och när den andra, han går ner på knä och kramar ut det sista ur sitt gol, då börjar den andra med gol. Och jag var ju tvungen att fråga efteråt, vad fan var det som hände här? Va? Så, men det var sånt vackert mål, då räcker det inte bara med en som kör gol, då måste det vara dubbelgol. Det var häftigt faktiskt.
Måste se om vi kan hitta det här, ja. På YouTube eller
något. Ja, men det måste finnas där, så kolla med den. Ja, det var colombiansk TV. Men det är liksom lite skillnad också hur de är i latinska länder. Vi är lite kyliga i Sverige liksom. Vi går vi iväg här och lite crazy liksom. Ja, då kan man kanske bli accepterad vid något enstaka tillfälle. Vi får inte bli för galna här.
Nej, det är riktigt, ja. Det kan jag tala om för att då får du fan med betala priset.
Ja, men så är det. Man får inte liksom sticka ut för mycket, va? Liksom, då blir det för knepigt.
Ja, det är riktigt.
Vilken är din sjukaste fotbollsupplevelse då? Har du någon sån där? Har du varit på plats där också? Vad fan är det som händer nu?
Ja, vad fan ska det kunna vara för någonting? Det har ju säkert varit. Jag får passa på den, återkomma till den. Ska tänka på den lite grann, så kommer den säkert tillbaka.
Vi kastar oss in i karriärsegmentet då och börjar med, varför blev du kommentator? Vi hade Niklas Jarling var här för ganska länge sedan nu.
Ja.
Halvår typ.
Ett halvår kanske.
Ja, lite mer.
Han satt ju och kommenterade som barn liksom, du vet. Ja. Har du alltid, har du varit lite kall liksom, eller har du liksom, halkar du in på det, eller när upptäckte du att du hade talang för det?
Jag till att börja med så har jag alltid kommenterat. Så jag har kommenterat mig själv, idrotten. Jag sprang till skolan, Sofiaskolan på Södermalm, så hoppade jag över de här rännstenarna, regnvatten ska rinna ut från över trottoaren där, så då lekte jag att jag var Anders Gärder och Dan Glans. Och då, så då var det 3000 meter hinder och så kommenterade jag. Och nu kommer Gärderud trycker i på sista rakan. Glans är upp i hemsid. Så höll jag på för mig själv. Fotboll likadant. Så mina polare höll på lite galna på mig för att jag skulle alltid kommentera.
Medan du spelade?
När vi spelade våra matcher.
Ah,
okay. Och då spelade jag senare spelade jag i Atlas Copco, ett litet lag utifrån Nacka då.
Ja.
Och vi gick i Sofiaskolan då, som är en stor skola på Söder. Mm. Nej, men jag har alltid kommenterat. Mina flickvänner som jag hade i tidig ålder, en som jag hade lite längre förhållande med, Kattis, hon var övertygad om att jag skulle bli kommentator. För jag kommenterade radiosporten. Hon var en underbar tjej, för hon gillade också sport. Och,
Men vadå, kommenterade du kommentatorerna?
Jag försökte kommentera lika snabbt som de kommenterade på radion.
Ja, ah, okej, okay, det är inte normalt.
Alltså. Nej, så körde vi radiosporterna, så hon gillade Modo.
Ah, okay.
Hon hade någon kille där i laget som hon tyckte var bra i Modo. Så han lyssnade på radiosporten hemma hos henne i Hässelby. Så kommenterade jag, så var det Tommy Engstrand som kommenterade, eller Lasse Kink eller någon annan sån här gammal stjärna. Så. Då körde jag försökte jag liksom ligga tight med dem i deras referat.
Ja.
Så jävligt spännande faktiskt. Men Tommy Engstrand lärde mig sen att jag skulle kommentera. Då skulle jag kommentera min omgivning, alltså cykla till jobbet, skulle jag cykla och så skulle jag kommentera det jag såg och göra analyser och på vägen då, och sen så blev det ju även med min fru, så att jag med Lotta där som jag kommenterade i början av min karriär, så kommenterade jag allt vad hon gjorde. Hon fick ju spad.
Hon fick ju spad.
Här kommer Lotta. Hon satt på sig den blå morgonrocken med de röda blommorna. Hon rör sig sakta. Hon stannar vid första tröskeln, tittar sig omkring. Hon passerar tröskeln. Hon passerar tröskeln fram mot spisen. Hon tar två ägg ur kylskåp och så vidare och så vidare.
Ja. Så är det henne du är gift med nu?
Ja, hon tycker att jag är galen. Hon tycker att jag är galen.
Ja, det är riktigt.
Knäpp tycker hon att jag är.
Vi har jobbat både på Sveriges Radio via Satt och Simor.
Ja.
Om vi tar de tre, vad skiljer de? Dels är det olika medier, radio och tv, men vad är de största skillnaderna skulle du säga?
Mellan Radiosporten, via Satt och Simor.
Ja.
Men Radiosporten är ju så länge sedan, det är ju 30 år sedan. Så att det var ju en skola som var enorm. Det var ju,
vilka jag, var du hade omkring dig då du jobbade med?
Var jag, Lasse Granqvist, Ola Wenström, Jens Tholgraven, Tommy Åström, Bengt Skött, Roger Burman som har varit en stor inspiratör för mig. Det var väl vi som var järngänget där då.
Ja. Många av dem är ju kvar fortfarande. Eller kvar, de är ju...
Nej, så många var. Bengt Skött är kvar, Roger Burman är kvar.
Ja, men på SM, jag menar, ni är kvar i GMF.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Pärlskog gick precis innan. Kink gick precis innan. Ja, men det var ett skönt gäng.
Jag är lite yngre än Marcus och du då. Jag kommer ihåg det mest från TVT. Om man liksom tar så här, mina hockey-VM, första hockey-VM, precis sådär. Och ni var ju ett jävligt härligt gäng, tycker jag då. Ja, men vi nämnde Runheim. Hette Åkesson då, va?
Ja, man heter väl Åkesson igen, gör han inte?
Gör han det?
Ja, det är nog sant.
Ja. Ja. Och Lasse Kink var där.
Precis.
Men det var en fantastisk tid. Så kollade jag lite så här med vilka du hade jobbat med. Det var den på den tiden så här. Men förutom dem då, men Håkan Södergren och sen så Glenn Hussein och Bostedt och Jonas Bergqvist och Palkalén Handboll.
Ja.
Du måste sitta på så här, en anekdotbank som är helt galen, tänker jag då. Vilka stories du måste...
Ja, förmodligen.
Ja. Men är du en sån som så här, på kvällarna sitter och funderar på sånt här? Liksom, hur mycket du har varit med om? Och...
Nej, aldrig.
På plats, liksom.
Det är ditt liv.
Ja. Nej, ja, men jag tror inte på att sitta och reflektera när man är 56 år. Jag vill fortfarande gå framåt. Den dagen jag sitter och reflekterar, då tror jag att jag har åldrats. Och då är jag liksom mer... då går jag bakåt. Då är det dags att lägga ner. Jag tror att när driven tar slut och sitter och reflekterar över allt det du har varit med om, då får du skriva en bok istället eller något sånt. Det gör ju alla människor. De vill ju skriva böcker och lägga ut sig själva i bokform. Eller så sitter man och pratar här i en podd.
Men
jag kan säga hur det började var en jäkla... Det var, jag hade inga tankar på att bli sportkommentator egentligen, även om jag satt och körde det här gigget med Kattis i Hässelby och refererade allt vad jag såg, så var det egentligen en god vän till mig som heter Hasse Wiklund som var filmrecensent på Sveriges Television som jobbade på Radio Stockholm, och jag följde med honom ut för att han visste att jag kände rätt mycket människor i sportens värld, och jag hjälpte honom med lite grann med det, eller så var vi bara jättebra kompisar som vi fortfarande är, och sen slutade han på Radio Stockholm mitt i en säsong för att han fick en heltidstjänst på SVT. Nils Petter Sundgren flyttade till TV4. Så öppnade det sig för mig en lucka på Radio Stockholm. Då ringde han till Thomas Sturesson som då var chef på Radio Stockholm, en annan människa som betytt mycket för mig, och sa att jag måste sluta, men jag tycker du ska testa en kille som brukar vara med mig ute på mina jobb. Han heter Åke Unger. Så jag fick åka ner, det här var på en... måndag, och på onsdagen så skulle jag åka ner och göra ett röstprov. Och när jag väl är nere på Radio Stockholm så kommer Thomas Sturesson och ger han mig en bunt telegram och säger: du redigerar de här så jag får se hur du hanterar de här telegrammen, så ska du testa och läsa dem sen så vi får höra på din röst. Okej, fint. Så jag gick iväg där och försökte någonstans skriva om de här telegrammen, och så sa han: okej, nu kan du gå in och läsa. Och så förstod ju inte jag att det var direktsändning, utan det var ju en sportsändning som började, och nu ska vi få telegram här i Åke Unger, ska läsa telegram. Jag hade aldrig suttit så framför en mikrofon.
Han bara kastade in det direkt?
Ja, direkt. Okay. Och sen så läste jag, så kom jag ut och så sa han: här har du lite nya telegram, du ska läsa om en stund igen. Så här, du kan redigera. Tyckte du inte om det eller? Jo, redigera då. Så gick jag, gjorde det, och sen efter sändningarna så kom han fram och sa: du, det här funkar rätt bra tycker vi. Vi tänkte att du skulle kommentera Malmö-Hammarby på Söderstadion på söndag. Alltså, du får en liten lektion där du hanterar tekniken, så känns det bra. Ja, okej. Okay. Så var det. Så började det. Och sen efter det så bara rullade det på. Så satt jag där och kommenterade Malmö-Hammarby på, eller Hammarby-Malmö på Söderstaden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Så börjar det.
Fantastiskt.
Ja, det är häftig grej.
Nu är du ju ändå på C-more. Du pratade lite om sändning där.
Ja.
Laddar du på något speciellt sätt inför sändningarna?
Mm. Ja, jag har mina rutiner. Mm. Vilket är beroende på vart jag är någonstans. Är jag hemma, går ut och går med hunden. Käkar frukost, går med hunden. Och sen börjar jag gå igenom alla mina, allt material inför kvällen. Och sen måste jag vila en stund runt tre tiden. Och det har jag gjort jämnt. Sen har jag ritualer sen när jag närmar mig sändningen. Alltså när jag ska pinka ett visst antal minuter före och ska borsta tänderna precis innan vi går live och sånt där. Liksom.
Men borsta tänderna?
Ja, jag borstar alltid tänderna. Alltid gjort.
Varför det?
Jag vet inte.
Det är någon tics-grej?
Eller? Ja, tics tror jag. Jag tror att jag fått för mig att jag, när jag kom in hit så tänkte jag, fan, ska jag ta med mig tandborsten? Jag har en tandborste med
mig.
Ja, och så, men jag har fått för mig att jag får bättre ljud, liksom bättre röst. Så att jag stod här och fan också, jag skulle kanske köpt på 7-Eleven, fanns ingen i närheten. Så att jag,
men alltså, alla arenor är ju liksom inte sådär, man känner att borsta tänderna är det första man vill ta sig in på en offentlig toalett och göra i samband med.
Nej, så jag brukar ju ha en kopp med mig upp, så jag borstar tänder så spottar jag ut tandkrämen i den sen, sköljer sig.
Okej.
Ja. Det har gjort i 30 år.
Det är inte värre än vad var det? Var det Per Karlsson som tvingade?
Ja, han tvingade en lagkamrat att bära med sig en kaffe hela stan på
ja, det ser jag. Däremot, kaffe ska man inte dricka för. Det tror jag, man blir för speedad av kaffe liksom. Det, okay. Det tänker inte så bra då.
Ja. Hur mycket av människan Åke Unge, vi har varit inne på det lite ryms i kommenteringen. Mm. Hur mycket liksom, hur personlig, kanske en bättre ställd fråga i sammanhanget, hur personlig kan, ska man vara när man kommenterar?
Du måste ju vara personlig. Ja. Det går ju inte att vara opersonlig, för då tror jag att det blir rätt ointressant. Mm. Du måste ju vara den du är. Mm. Jag tror att det är fullständigt. Åke Unger är vad du får. Mm. Jag spelar inget teater, utan det är Åke Unger på gott och ont du får. Liksom. Antingen så gillar du det eller så gillar du det inte.
Vad är du bra på då, tycker du?
Jag är bra på att plocka upp bra i grunden, bra journalist, vilket gör att jag tror att mina referat är bra journalistiskt genomförda. Jag är bra på att ha ett bra engagemang som kanske tar iväg lite väl långt emellanåt.
Ja, det kan inte fan sträcka ut det lite till.
Jag tror det.
En grej som jag får tycker du är bra på.
Ja.
Det är att vara påläst och sen utan att det märks att du är påläst. En del kan man höra sådär, ja, det där har de läst på i 19 minuter och det har hänt något på ett tag, då kommer de släppa den nyheten och den här vänsterbacken.
Ja,
man hör att de har du har ett bra flöde på när du levererar det du vet om matchen och spelarna som pågår.
Aktiva fakta.
Ja,
jag säga att jag kallar det för aktiva fakta. Om du har ett papper där du skriver ner en massa jäkla saker som du vill ha ut och du bara pumpar ut det där i tid och otid, då blir det tråkigt att lyssna på det. Och det måste bidra med någonting. Så du måste komma i en situation där din lilla fakta ut om den här spelaren kommer på ett sånt sätt att det driver referatet framåt, så att det inte blir boom, stannar upp och så ska du då lyssna på den här fakta utan och sen får du lyssna på referatet om själva matchen. Mm. Så att ja, vad glad jag blir.
Ja, det, men det är du bra på. Ja. Det är du riktigt bra på.
Men jag tror det är en erfarenhetsgrej också, tror du inte det?
Kanske. Men det finns även erfarna som där det låter ibland som att de pressar ner den där faktan utan vid fel tillfälle.
Ja.
Eller den klassiska, vi ska bara låta det anfallet gå först.
Ja. När jag började på TV, när jag började på Viasat, så fick jag lära mig jättemycket av många som var på Viasat hur man hanterar TV-mediet. Men då ringde Åke Strömmer som var på radion. Och så ringde han till mig dagen efter att jag hade gjort någon tidig match hos Viasat och sa, du, var en skitdålig match igår, Åke? Nej, jag tror det var rätt bra. Jag lät inte så. Vad menar du då? Alltså, du bara drog massa fakta och statistik och det var... Fan, jag fick för mig att matchen var dålig. Nej, den var ju jättebra, Åke, sa han. Ja, men då ska du lära dig en sak. Har du ett blad med massa research som du har preppat inför matchen? Är det en bra match? Då ska du kryssa över ungefär 20% använt efter en bra match. Är det en dålig match, då kan du kryssa hela jävla sidan. Så. Mm. Och lite så. Mm. Det tog jag med mig faktiskt.
Vi är ju en allsens podd, så vi tänkte yes. snacka lite
ja,
allsenskan också.
Ja, härligt. Bra. Vilka åker du ur?
Nej, men lite så. Vad känner du om vi börjar så här, årets säsong? Vad känner du inför den?
Årets säsong är ju superkul. Ja. Jätteroligt, jättespännande. Det är en säsong som har gett oss fler lag än den förväntade toppduon. De är visserligen med där uppe, de två lagen, Malmö och AIK. Men det är ju fler lag som har gett oss en guldstrid som kommer att leva in i kaklet. Så kommer det bli.
Är det lika liksom svårt att peppa upp sig inför så här, eller är det svårt att peppa upp sig inför en lite så här bottenstrid mot en allsens guldstrid, eller tycker att det är lika kul, eller så här, när du kommer till arenan, tänker jag.
Ja, men det, jag tror att det är lika roligt. Ja. Sen är det ju naturligtvis en publik inramning. Om du kommenterar Malmö-Djurgården eller AIK-Djurgården, ja, så är det ju, det är liksom en publikfest som kanske som utklassar om du är på Falkenberg, Sirius.
Ja, men behöver du veva igång dig själv då? Eller
då får du jobba, då får du ju veva igång dig själv. Men återigen, allsvenskan är en sån underbar liga där du träffar underbara människor som lever för det här och har en stor passion. Så att det skulle ju vara förödande om du inte behandlade dem med samma respekt. De som gillar de här lagen, tittar på dem specifikt, de här lagen, och de människorna som tränar och spelar dem i de här lagen. Så att det är ju liksom en yrkesstolthet. Det får inte gå ut över det.
Ja. Men har du träffat hon grillansvariga Birgitta nere i Falkenberg?
Ja.
Fantastisk. Ja. Gick in i sändningen där, så hon skulle leverera hamburgare till spelarna efteråt.
Ja, hon gled förbi bakom axeln.
Ja, hon blev lite småkändis på nätet här.
Ja. Ja. Långsamt gick hon bakom axeln.
Ja, nej, men det är klart att själv, guldstriden är ju, den kittlar ju. Men det kommer ju vara, det kommer vara fyra lag som gör upp om guldet. Rent statistiskt sett så kommer det vara väldigt svårt för alla lag utom Djurgården, AIK, Malmö och möjligtvis Häcken att vinna guld. För du måste ha 62 poäng. Det är snittet för allsvenskan sedan 2000. Och då kan man ju bara läsa av tabellen och ska se hur många poäng ska de vinna av de återstående 24. Det är omöjligt, för då ska ju Norrköping gå i princip fullt. Och det tror jag inte att de gör. Med all respekt för Jens Gustafsson och Norrköping. De kan göra det visserligen, men jag tror inte det. Alla lag kommer tappa poäng.
Vilka vinner då? Tror du? Med detta i backhandet.
Ja, jag tror att Malmö vinner. Jag tror att Malmö vinner till slut. Men de har ett svårt program. De ska möta AIK hemma. Det kan ju bli i den näst sista omgången möts Malmö och AIK. Och för Djurgårdens del så har de nu fyra, om man säger, relativt lättare motstånd. För sen går de in i en tuff avslutning. Så för Djurgården gäller det att vinna de närmsta 4-5 matcherna. Går de bom där, då tror jag de får svårt. Då är de borta, va. Men Djurgården spelar i den näst sista omgången samtidigt mot Örebro på hemmaplan. Så att den näst sista omgången kan vara helt avgörande.
Jag tänkte på, du nämnde inte Bayern där. Varför tror du att inte de blandar sig i?
Nej, men det är av statistiska skäl. Ja. Jag tror inte att de går rent, vet du. De har 41 poäng nu, va? Mm. Och de ska upp i 62 om man ska tro på snittet. Jag går på den här statistiken, den visar sig vara jävligt bra. Så det är, då ska de alltså vinna 21 av 24 poäng. Gör de det? Tror ni det?
Nej, det blir tufft. De möter ju topplag här också.
Ja, de har ju mött de lättare lagen då. Ja. Eller ska säga, de sämre placerade lagen, ska man väl säga. Inte lättare, men... Så att jag tror det är jättesvårt. Det skulle överraska mig stort om något annat lag än topp 4 just nu i tabellen topp 4 vinner.
Ja. Malmö har ju en del Europa League-spel samtidigt här. Ja. När de möter... ja, men Köpenhamn hemma, tror jag, Lugano hemma och ja, sånt där. Så att det är väl ändå det som kan göra att det blir lite, lite ja, svårare att samtidigt ta de där poängen som
men krävs. Men är det inte skönt att höra Marcus Rosenberg ändå avliva den där myten lite grann? Jag spelar hellre matcher än jag tränar.
Ja, egentligen.
Va?
Det är riktigt.
Är det någon annanstans vi pratar om att vi spelar så mycket matcher? Men det måste ju vara världens roligaste att spela Europa-kupper och få spela bra matcher med häftiga inramningar istället för grotta runt på någon sån här regndränkt halvtaskig plan någonstans i Sverige. Absolut. På träningsanläggningar. Liksom.
Jag tänker dock att det kanske blir någon skada hit och dit.
Ja, skador och resorna tar ja, lite grann av energikapitalet. Ja. Men det är ju så här att Malmö har den bästa truppen och det kommer... De kommer klara att dubblera. Mm. De kommer klara det.
Vi har varit inne lite på Djurgården där. Varför tror man att de har varit så bra i år? Har du sett dem mycket?
Ja, jag har kommenterat dem rätt ofta. Ja. Djurgården har fått ihop sin grupp. Det är så överallt. Får du ihop gruppen så får du också resultat. Jag tror att ledarskapet är tydligt från Lagerlöf, Bergstrand. Jag tror att det har varit en resa för Djurgården att göra. Det är 10 år sedan de kvalade sig kvar i Allsvenskan. Och nu står de i en situation som de inte har varit sedan 2005. Så här sent in på säsongen som ett lag som kan vinna guld. Jag tror att det är nycklarna. Sen har de naturligtvis en fullträff i Marcus Danielsson. Jesper Karlström har fått en ny roll och i den rollen blommat ut. Han har spelat varenda sekund, han har varit tillgänglig. Och är oerhört värdefull för dem. Men jag tror att det är saker som har landat väldigt bra för Djurgården.
Vad är känslan när du träffar liksom laget sådär och matcherna då, kring dem? Får du någon känsla? Liksom? För jag antar att du träffar
dem. Ja. Djurgården specifikt?
Ja, eller? Djurgården specifikt.
Djurgården specifikt. Lugn och ro. Killar som är så otroligt i harmoni. Spelar inte någon roll vem du pratar med. Alla är i harmoni. Mm. Jag tror att det talar i och för sig för att Djurgården skulle kunna ta sig förbi de här hindren då. Möjligtvis ovanan, som man också, det är någon sån där myt som man också langar upp ibland. Ovanan att vara ett ledarlag, att vara i den här positionen. Jag tror inte att det bekymrar det här laget. Det finns tillräckligt mycket erfarenheter.
Märker du annars av om det inte är lugn och ro i ett lag? Det har varit så mycket liksom. Hur kan det te sig liksom sådär?
Du märker på människor som du pratar med att det är stress. Det märks. Det är stress hos spelarna. Det är mer kortare. Det är väldigt tydligt. Det är en helt annan energi.
Är det skillnad också på hur mycket access man får, tänker jag, så här inför?
Ja, det kan vara.
Han vill inte prata.
Det ja, så kan det vara. Att det är, nej, den här killen, han kommer inte ut i en intervju idag. Eller han är inte ens ut och går på planen inför matchen. Så att det kan märkas. Mm. Det kan märkas. Mm.
Du har ju nära till Malmö.
Ja.
Vad är relationen till Malmö liksom sådär då?
Malmö, det är en härlig stad. Jag älskar Malmö.
Ja. Mm. Och fotbollslaget då, vad är det som har gjort att de har tagit de här extra
pengarna.
Stegen? Ja, men det är ju pengarna och det är Rosenberg och allt det där. Ja.
Rosenberg är nyckeln.
Ja,
det är nyckeln.
Men Marcus är nyckeln. Många har ju varit där och försökt men inte lyckats liksom ta den här. Är det bara Rosenberg som man kan...
Nej, men de har ju vunnit SM-guld. Före Rosenberg kom tillbaka till Malmö. Så att det ju, finns ju flera som
har varit där. Dominanta nu.
Ja, nu är ju dominanta. Ja. Men det är en helt ny situation. Och det är ju pengarna som gör att de kan ju värva in på övre hyllan. Och kan dessutom chansa. Kan lägga ut 10-15 miljoner i en sign-on till en spelare. Och ändå ge en jättebra lön. Och sen, okej. Okay. Det funkade inte fullt ut. Mm. Det är inte, för många andra lag är ju det är liksom liv eller död, va, det handlar om. Nej, men Malmö är ju ett enormt lag. Och jag som bor då sedan 20 år i Skåne och 5 år innan dess så var jag väldigt mycket i Skåne för det. Så att jag känner ju att Malmö har ju ätit upp Skåne och tagit en position. Och det tror jag Helsingborg... De måste liksom hålla sig kvar nu. För nu, de här Malmös fotbollsakademi, så förut var Hässleholm, Kristianstad, det var Helsingborgs nästan. Det är det inte längre. Utan nu har Malmö akademier. Malmö har ju akademier i Bjuv, det är ju bara en straffspark ifrån Helsingborg. Så att jag tror att Landskrona är ju redan passerat liksom. Så att jag tror Malmö mer och mer stärker upp sig. Och det, om det är bra eller dåligt det vet jag inte, men för Malmö är det jättebra naturligtvis. Sen måste väl Malmö någon gång få in egna spelare. Och de säger någon alltid, Marcus Rosenberg och Rasmus Bengtsson, Oskar Lewicki, jo, jo visst. Men det är många unga spelare, härliga talanger som Malmö lånar ut. Nu hoppas jag att någon kommer tillbaka också och tar färg i en ljusblå tröja.
Det där är ju intressant, det fanns ju en tid tidigt 90-tal, jag har skrivit en bok om Mats Magnusson bland annat, som var en del av både Malmö FF och Helsingborg. Ja. Och den tiden hjälpte ju Malmö och Helsingborg. Ja. Och sen och efter den tiden, och den är ju ändå nutid, 15-20 år sedan, kanske 5-30 max. Ja. Så blev det en rivalitet. Finns det en risk att Helsingborg går och blir farmalag till Malmö?
Ja, det tror jag inte kommer att hända. Jag tror det finns för starka krafter fortfarande i Helsingborg som kommer att...
Men de är ändå rätt nya de krafterna menar jag. För 20-30 år sedan fanns det inte rivaliteten mellan Malmö och Helsingborg som det gör nu.
Nej, det stämmer. Men de nya krafterna har nog svårt att svälja att de skulle bli ett farmalag eller en tummelplats för... Malmös talanger. Det tror jag inte kommer att hända. Helsingborg har ju en väldigt fin akademi själv som de värnar om.
Ja, verkligen. De slussar upp en del spelare nu också.
Ja, de tar ju faktiskt upp, och de måste göra det, för de har inga pengar. De har ju absolut noll pengar.
Gör det i Göteborg.
Ja, men lite grann är det ju så. Och det kan ju fungera. Men jag tror att på sikt så kommer vi ha ett toppskikt i allsvenskan, ungefär som det är i alla ligor. Vi har 3-4-5 lag som kanske kan vinna guldet. Och Malmö har ju satt sig i en enorm position. De gör ju så mycket bra saker. Allt från nätverket som bidrar med, då tänker jag på sponsornätverket som är unikt i Sverige. Hur man har byggt upp de här akademierna runt omkring där hela liksom Skåne egentligen mer eller mindre nu står och jobbar för samma. Ja.
Tror du Rössler är långsiktig? Lite gnissel.
Ja, det sägs ju det. Ja. Ja, det men jag tror ju att alltså, ja, Rössle bör nog vinna. Rössle bör nog vinna.
Ja, det räcker ju inte alltid ska
jag säga. Nej, det är riktigt.
Nej.
Inte i Malmös fall.
Nej, det har ju inte räckt de senaste gångerna. Nej, jag tycker det är häftigt på något sätt att du har en klubb som Malmö som sticker ut och vågar vara kaxiga, vågar säga att vi ska vara bäst, guldet ska glimma där det hör himma, säger man ju där nere, va? Och de vågar stå för det stora bröstet liksom. Jag tycker det är klart att det är utmanande, jobbigt att lyssna på för alla andra, men jag tycker ändå det är lite osvenskt och jag tycker det är häftigt på något sätt.
Olof Mellberg då? Det blir ju ändå det blir något.
Det tror jag kan bli jättebra för dig.
Bättre än Henke tycker jag.
Det är tycker ju du det? Varför då?
Nej, men jag tycker inte att Henke har samma meriter helt enkelt som Olof. Olof var ju ändå med BP, tagit om fritt fall i princip, vann Division 1 direkt, jäkligt tufft norran där, sen direkt upp till från Superettan upp till Allsvenskan. Sen lämnar han där visserligen. Ja. Men Henke, han har gjort det och han gjorde det bra med Falkenberg, okej med Helsingborg. Uh-huh. Inte så mycket mer än så tycker jag.
Okej. Okay. Nej, jag vill inte uttala mig om Henke sämre eller bättre än Olof. Jag kan bara säga att jag tror att Olof blir väldigt bra för Helsingborg. Det är jag övertygad.
Känns som att han är bra med unga spelare också från BP-tiden, att han lyfte fram Gyökeres och Bimo innan dess och sådär.
Ja, han lyfte upp dem och det var ju ett måste för BP då. Mm. Så att de hade ju inget annat val än att lyfta upp sin fina generation liksom, så att det med Starfelt och alla andra som var med i den gruppen liksom. Så att nej, men Mellberg blir bra. Det tror jag också. Det kommer bli jättebra.
IFK Göteborg trodde ju inte så många på inför säsongen. Så vad är dina tankar kring...
Ja, men kontinuitet ger ju framgång. Nu vågade man satsa på en kille som var på väg att få sparken. Det var ju bara någon match han hade på sig att vända skeppet. Annars skulle han få gå. Men Poja har ju gjort tillsammans i den här tränarkonstellationen med nya sportcheferna. Jag tror att det är liksom större än bara isolerade kring Poja. Men
jag försöker släpa ut Ferran Sibila i det jävla anonymitetssväsket.
Ja, det förstår jag att du vill göra.
För den jävla betydelsen som jag är övertygad om att han har haft för Blåvitt. Jag tycker inte riktigt att jag vet inte varför jag blir arg för det, men
han har inte fått cred för det.
Nej, eller att han håller sig, han är lite som du då, han gömmer sig lite. Ja, han vill inte. Han har otrolig, det ser vi på i Sundsvall. Och har gått och hur Blåvitt nu går.
Jag tror man hör andra prata om honom.
Exakt, det också precis.
Nej, jag tror att han betyder mycket.
Han är fundamental.
Jag tror han betyder mycket och jag tror att det är också ett lyckat samarbete. Ja. De två hittar varandra. Ja, precis. Det är happy marriage. Va? Så att det tror jag. Och jag tror att Göteborg, peppar peppar, har de vänt på sin trend. Jättejobbigt, negativt ekonomiskt resultat, sportsligt uruselt utifrån deras förhoppningar. Och nu är man tillbaka i matchen, man lirar in nya talanger. Kommer det här igen, det de var så jäkla bra på för 20 år sedan, 15-20 år sedan. Nej, jag hoppas och tror på Göteborg i framtiden.
Norrköping då, som inför säsongen själva var ju väldigt tydliga med att vi ska utmana om guldet och sådär.
Ja, just det. Man har ett väldigt ungt lag. Mm. Och sen dessutom sålt iväg då allsvenskans bästa målskytt.
Ja, det är sant.
Nej, men Jens Gustafsson, jag tror också att Norrköping hade högre ställda förväntningar än en sjunde plats. Nu kan det ju bli högre upp, nu kan ju, jag tror att deras mål fortfarande är en plats ute i Europa. Men, men jag tror att Norrköping med Jens Gustafsson kommer vara en maktfaktor, kommer utmana även i framtiden. Mm. Det tror jag.
Jag läste Kvällsposten att Mattias Larsson trodde att han kunde gå till Malmö, att han låg högt upp på listorna där. Har du...
Ja, men det kan jag förstå, ja. att han är ju inte långt ifrån från början, så att säga, Helsingborg. Så att Jens Gustafsson är ju attraktiv. Han jobbar ju med unga spelare. Om man pratar med unga spelare, hur är det att jobba med Jens Gustafsson, så får han ju ett dubbeltumme. Mm. Det är en kille som bryr sig om spelarna. Han låter Jordan Larsson förstå efter den första säsongen i Norrköping: du ska stanna, du ska inte flytta en gång till, du ska bli här. Nu har du börjat hitta rutinerna, stanna så kommer det här bli bra. Du kommer att få spela. Och sen gör han det.
Exakt, han visar det.
Han visar det, va? Ja. Och han låter spela. Det stannar inte bara vid ord, för det är ju dåligt ledarskap om du säger du kommer få spela, så blir det inte så, är ju pannkaka. Då är ju en ung människa redan förstörd, va? Så.
Haksabanovic nu som börjar
Ja, visst.
Vi kan ju fortsätta med Eliasson. Det finns många.
Ja, visst, det finns många som har gjort en resa där. Jag tror att kanske Nyman också kommer hem, studsar upp en bra fysik igen och får nytt självförtroende och tar sig ut då. Mm.
Regerande mästarna då, AIK.
Ja.
Hur går det för dem? Nu åker de ju ut. Vi träffade Westrum här för en vecka sedan.
Vad sa Björn?
Ja, men han var ju förbannad på det jävla glastaket som vi kallade Europaspelet. Det var riktigt sur på att de inte klarade av. Eller hur?
Ja, nej, men han konstaterade bara att vi hade ju som mål att gå till ett slutspel och vi lyckades inte.
Nej, de har ju investerat pengar för det.
Ja, så han var väldigt öppen och tydlig med att han var besviken över det. Ja. Det får man ändå igenom. Vad är dina tankar?
Nej, jag tycker AIK har underpresterat. Jag tycker AIK har... eller så är det Djurgården då som har överpresterat. Eller åtminstone har inte AIK klarat av det. Alltså det här double trouble. Mm. Liksom. Det har inte riktigt funkat för dem. Mm. Så att AIK hade jag hade högre förväntningar på AIK. Det kan jag lite säga. Och det jag tror att en given anledning till att AIK i det offensiva spelet har tappat, det är ju Kristoffer Olsson, att inte han är kvar. Mm. Det finns ingen med den magnituden i deras spel.
Finns det någonting i Norlings taktik också? Eller är han liksom rätt man för att ta AIK till nästa nivå?
Jag tror att det är han säkert att göra. Det skulle vara dumt av mig att sitta här utan hans kunskap och döma hans taktiska upplägg. Men jag kan tycka att jag hade förväntat mig mer av AIK. Mm. Jag kan tycka att fan, AIK ska gå ut och bara döda matcher. Mm. De ska inte liksom hålla på halvlira. Vilket jag kan få känslan att det ser ut som det ibland.
Halvlira är bra.
Ja, men liksom de spelar som pejsar sig lite grann så där, va. Och det, jag tycker det finns så jäkla många bra spelare i det där laget, alltså det. Mm. Finns några unga härliga nya också som kommer där. Men ja, nej, men återigen, i slutändan så kommer du ha i näst sista omgången så spelar AIK borta i Malmö. Och där kanske
gör du den eller?
Ja, det vet jag, men det gör jag inte. Jag tror att det är Lasse och Anders som gör den. Ja. Jag gör...
Lasse är fortfarande nummer ett alltså.
Ja, han är alltid nummer ett. Han är grym, Lasse.
Det är han verkligen. Jag har varit här två gånger har varit här. Han har fantastiska avsnitt, så gå in och lyssna på dem om
inte. All right, och kul, vad roligt.
Bottenstriden då, om vi tar den också, jämnar den på länge. Om vi börjar där, vad tror du att det är så?
Ja, det är den här skiktningen.
Ja, den är ju otroligt tydlig nu.
Ja,
den är
skiktningen. Ja, så det kommer bli så även i framtiden. Jag ser inte att egentligen har klart Helsingborg, Elfsborg och Östersund möjligtvis kan ta upp kampen och klättra någon tabellplacering nästa år. Men,
har ju Örebro här också.
Örebro. Sittandes. Alltså Örebro.
Ja. Fin klubb.
Ja, jättefin klubb. Jag har faktiskt ett par strumpor hemma kvar från Kuba. Kubistals strumpor har jag kvar. Ja, jag fick dem.
Varför
en gång.
Fick du dem?
Nej, vi var på Radiosporten, var på konferens i Örebro, så fick vi låna deras borta hemmaställ. Och jag fick Kubistals förra årets borta hemmaställ, så fick jag Kubistals. Och
det är konferenserna stad där du bor. Det ligger så här jämnt.
Ja, ligger så här lagom, så här lagom.
Men de har ju som ambition att och inom ett antal år bara vara en av de större klubbarna i Sverige. Är det omöjligt?
Eller? Nej, det tror jag inte. Örebro glömde bort det. Det är bra. Örebro gör en jättefin säsong, eller en andra halva av säsongen. Jättefin alltså. Där tror jag flera topplag har lite ångest när de ska möta Örebro här i slutspurten. Mm. Det tror jag.
Bra.
Örebro borde vara ett lag högre upp.
Mm. Men Sundsvall och AFC åker, eller vad är vi
överens om? Återigen, alltså, jag roade mig med det där. Jag håller på med sånt larv. Eller larv, men statistik liksom, och kollar. Sundsvall har 12 poäng.
Jag älskar, jag vill bara säga att du har en lapp med dig. Det är ju fan världsklass.
Det är första gången.
Ja.
Men jag satt och gjorde det här när jag roade mig, när jag inte hade något annat kul att göra på hotellrummet. Det krävs 28 poäng för att nå kvalplats. 31 poäng för att undvika kval. Då ska alltså Sundsvall, som har 12 poäng idag, för att nå kvalplats ta 16 av 24. Etuna, de ska ta 14, och Falkenberg 12, Kalmar 10. Så kan man hålla på så. Alltså, vad är det realistiskt att tro? Jag förstår att alla som håller på Sundsvall vill tro, måste tro. Men de har 12 poäng. De måste upp då till 28 poäng. Det är tre gånger under de senaste 11 åren som har varit under 28 poäng. Så att det liksom... Det är liksom det här, det är statistik som det är baserat på verkligheten.
Men om man kastar in Tony Gustafsson i den här ekvationen?
Ja! Då kan det hända någonting. Precis som att Mellberg kommer in i Helsingborg. Det kan hända någonting. Du får igång en grupp som har stelnat lite grann. Va? Det händer någonting nytt. Och Tony Gustafsson är ju passionerad, han är ju underbar liksom. Han har ju ett hjärta stort som det här rummet, liksom bara pulserar.
Ja,
alltså det är ju fantastiskt. Jag tror att han skulle möjligtvis kunna vara en anledning till att Sundsvall hackar sig upp där, kanske till och med når Kalmar.
Ska vi köra lite avslutande lyssnarfrågor här?
All right.
Ja, jag får ta den första, den är ju min. Den är inte min, men jag gillar den.
Du har skrivit en lyssnarfråga.
Nej, det är inte jag som har skrivit, men jag har tyckt om den, så jag tar det och läser upp det. Det är från lyssnarna och helt enkelt när jag har sagt att du ska komma hit. Är kommentatorskåren för ensidiga i sin syn på fotboll och bara uppskattar offensiv fotboll, eller finns det kommentatorer som kan se det vackra i det taktiska försvarsspelet som styrspel och sådär?
Ja, men det tror jag. Jag tror det finns både och. Jag själv tycker om taktiskt spel.
Ja.
Jag kan sitta och njuta av en taktisk match med där man kan se italienska lag historiskt sett varit jäkligt bra i det spelet. Jag kan njuta av taktik. Jag kan njuta av defensivt skickliga spelare. Mm. Defensivt skickligt orienterade tränare. Sen... Det kan jag göra, absolut. Men jag tror att i grunden så vill alla säga åh, härligt, det är nord-syd, nu bara åker vi. Nu är det kontring och det är tappade bollar och det är pressspel så det går fort och hej och hå liksom.
Ja. Men då kan man kolla på ishockey då.
Ja, just det. Och där är ju, det är ju på väg att vända i hockey nu också. Nu börjar man ju snacka om att man vill gå bort från det här höga pressspelet och farten för att hitta lite hjärna istället.
Så att, nej. Lasse Falk, eller vet
du? Ja, Lasse Falk. Ja. Ja. Ja, grym.
Kör nästa. Bästa mottagandet i Allsvenskan från klubbens sida mot media?
IFK Göteborg, väldigt bra.
För att?
Det är en varm, god känsla när du kommer dit.
Ja, riktigt.
Det är en härlig känsla när du kommer dit. Det är leende, gott snack med olika människor när du kommer dit. Du känner dig lös och ledig. Känner du inte liksom så tillknäppt.
Men är inte hela Göteborg, eller är det bara Blåvitt? Det är inte samma sak på Häcken?
Ja, du menar att Göteborg generellt som stad, att stå för det där lite goa stämningen. Så kan det ju vara. Liksom. Jag har inte varit så mycket i Göteborg, eller varit mycket i Göteborg, men jag har inte varit där lika mycket som i Stockholm och Malmö, så jag kan inte riktigt generalisera. Men IFK Göteborg, Halmstad när de var uppe, var en enormt trevlig arena.
Det säger många.
Ja.
Av olika anledningar.
Ja.
Vi har varit på Patrik Westberg här. Det har ju mycket mat och fika och mackor.
Okay,
men även av andra anledningar i Örjans vall.
Ja, all right. Nej, jag tycker det är en så vacker arena. Den ligger
den är
så vacker nere vid floden. Liksom.
Ja.
Nej, det är det är spontant. Norrköping också jättetrevligt. Generellt sett, alla är jättebra att göra med. Det är ju en speciell roll när du kommer dit, i min roll. Mm. Så att du får väl en hel del på köpet då, men jag tycker det finns i Helsingborg, kommer jag på nu, också jätte, alltså det är en av mina favoritplatser att komma till och referera.
Fin stad med.
Ja, det är det, jättefin.
Det är en annan Lundell-grej som jag känner nu, det är ju någon, om jag inte minns fel, hade Åke Unger ett stort intresse av fåglar.
Ja, det stämmer.
Vad fan är det för?
Min pappa och jag var, min pappa tog mig till Stockholms ornitologer när jag var liten, och så har jag samlat på fågelupplevelser sedan jag var liten.
Var du ute och får du sms att nu har vi sett någon fan?
Inte nu så här längre, det har liksom blivit hanterbart, men jag vet en gång när jag kom sent, det var, var det Helsingborg jag skulle till? Då var det, på vägen så åkte jag från Ystad, så åkte jag innervägen, liksom bakvägen förbi Lund skulle jag, och vid Veberöd någonstans så ser jag en massa bilar står stilla. Ja. Så jag stannar där och ser att de har kikare med sig också, så jag stänger av bilen och så går jag och frågar, vad är det som händer här? Vi har en blåkråka här. Blåkråka? Vart är det någonstans? För jag lånar kikan. Så jag stannar ju där och kom för sent naturligtvis till mötet och allting, men jag skrev till min producent, jag är ledsen att jag kom för sent, men jag fick faktiskt möjlighet att se en blåkråka på vägen. Ja. Det var Helsingborg skulle möta Örebro, tror jag var faktiskt.
Ja, det var inte så viktigt, man
gjorde. Nej, det var inte så viktigt. Det var inte så viktigt. Och han trodde ju att jag skämtade. Sen stod det ju då Sydsvenskan dagen efter, var det ju liksom en huvudrubrik. Sällsynt blåkråka sågs utanför Lund.
Ja.
Då förstod jag i alla fall att jag inte ljög.
Fick du syn på den då?
Ja, fan. Jag bockade av den också.
Ja.
Nej, det stämmer. Fågelintresset finns.
Ja. Fråga om det blev dålig stämning när Patrik Sjöberg skadade sig i Superstars 97. Åke kommenterade och Patrik missade VM. Kommer du ihåg där?
Ja, han kördes på ett lastbilsflak till sjukhuset där.
Oj då, okej.
Okay. Nej, det kommer ihåg det. Det var
det dålig stämning?
Jag kommer inte ihåg om det var dålig stämning. Jag är så jäkla länge sedan. Men
grädd till den som kommer ihåg det. Ja, det där är ju,
fattar du vad jag menar med offentlighet? Folk minns grejer, liksom. Du är 25 år
tillbaka.
Ta sista.
Fråga honom om han skickade hem min kompis som jobbade som byggnadsarbetare i hans hus bara för att han var AIK-are. Har det hänt?
Nej, det har inte hänt. Jag har skickat hem folk från mitt hus för att, av andra skäl, men inte AIK-are. Däremot så var det en kille nu som var hemma och jag frågade honom, men hur kommer det sig att du håller på AIK? Du är ju från Tomelilla, du är ju skåning. Att du ska ju hålla på Malmö eller Helsingborg eller någonting. Så. Landskrona. Nej, fan, jag har hållit på AIK sen jag var liten. Och din grabb då, håller han på AIK också? Ja, vi håller på AIK allihop. Det tycker jag var konstigt, men han fick vara kvar. Han gjorde ett jäkligt bra jobb.
Ah, okay. Var kommer efternamnet Unger ifrån?
Tyskland.
Ah, okej. Okay. Så när du kommenterar Nordirland Tyskland där, har du då en...
Nej, det här är ju två bröder som kom från Tyskland på, vad kan det vara, 1600-talet.
Ah, okej. Okay. Okay,
det är väck. Ja. Det är väck.
Okay. Hur kändes det här då?
Ja, det känns bra. Ja. Det känns bra.
Nu klipper ju inte vi. Är det någonting som du känner att det där borde jag inte... Nej.
Nej, det finns ingenting...
Du ångrar inget.
Ja. Nej, jag gör inte det.
Ja. Tyckte du att det var okej då? Du är som inte med så mycket. Det är ju extra kul för
att... Ja, men det är väl roligt att sitta och prata...
Ja.
Alltså, delarna som jag tycker om att prata om är ju de delarna som inte handlar om mig.
Ja, men vi fick en liten blandning nu ändå.
Ja.
Eller? Fick ett golv också.
Ja.
Ett magiskt golv.
Ja,
har du ett gol?
Ja, men jag har jag nog. Jag hade nog ett bra gol igår, tror jag. När han drog till med volleyn.
Ja.
Jäkla strut.
Du vågar inte gå ut på ett gol?
Jag kan göra.
Ja,
ska gå ut på mål? Mål.
Ja, gå ut på. Kör du. Kör nu.
Mål! Han skjuter mål!
Stort tack.
Tack och Unger.
Tack.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.